Hej! Välkommen till Bibel och bön. Idag så ska vi ut på stormigt hav, så nu får ni hålla er i ordentligt, för det kommer blåsa. Men vi hoppas att inte bara det blåser i berättelsen, utan vi ska få känna andens vind blåsa in i våra liv. Andas in Guds ord i våra liv och göra det levande och att det ger oss någonting som vi kan liksom gå vidare på. Och få ta med oss under dagar som ligger framför. För ni vet, Guds ord är ju ett levande ord. Det är ande och det är liv. Så att det påverkar oss på ett eller annat sätt. Och jag ber att vi ska få känna andens vind i den här stunden. Vi ska läsa kapitel 27 och 28. Jag ska inte läsa hela, jag ska läsa delar av det och så berätta lite. Och det blir liksom avslutningen på apostlärningarna idag. Vi avslutar det. Sen kommer vi komma tillbaka med Bibel och bön. Fortsätta med det på något sätt. Riktigt vad vi kommer göra eller hur, var vi landar då, det får vi se. Men vi kommer i alla fall att fortsätta med Bibel och bön. Så att du får fortsätta och hålla utkik efter det. Vi försöker att det ska komma upp på onsdagarna. Ibland går det inte riktigt att få ihop tiden. Så då kommer det senare. Men ni kan lyssna på det när det kommer och ni får en liten påminnelse om det, antar jag, era, så att ni ser att det är på gång. Men innan vi läser nu så ska jag vilja be en bön. Jag tackar dig, Herre, för att vi får vara tillsammans den här stunden och vara inför ditt ansikte och inför ditt ord, där du visar dig och där du visar oss och talar till oss, Herre, om det som du vill påminna om oss just den här stunden. Tackar dig för att det är ett levande ord som kan tala till oss och beröra oss. Vi ber att andens vind ska få blåsa och verka in i våra liv just nu. Du vet vad var och en av oss behöver. Du känner alla som lyssnar, som är med på ett eller annat sätt. Och jag tackar dig för att du är lika nära var och en av oss. Du är inte långt borta från någon enda av oss. Du är nära. Och jag ber att vi ska få erfara det. Jag tackar dig, Herre, för jag får lägga den här stunden i dina händer. Öppna ditt ord för oss, för det är ande och liv. Amen. Ja, Paulus, han har ju vädjat till kejsaren, vet ni. Han vill ju till kejsaren i Rom. Men han har talat inför, till och med inför kungen, kung Agrippa. Och hos ståthållaren Festus där han nu har varit. Och han, de tycker ju att det finns egentligen inget att döma honom för. Han har inte gjort något som förtjänar något åtal eller något att dömas. Utan han skulle kunna bli frikänd, men eftersom han har vädjat till kejsaren så kan de inte göra något annat än att skicka honom dit. Men det är precis det Paulus vill, och han har ju också fått tilltal från Herren själv om att han ska till Rom. Ska få vittna om Herren i Rom lika mycket som han har gjort i Jerusalem, eller på samma sätt. Nu är äntligen tiden inne. Det är lite konstigt att man är Paulus var fånge. Och ändå tror jag att han väntade på den här stunden när de äntligen skulle få ge sig iväg mot Rom. När det var bestämt att vi skulle avsegla mot Italien överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius och som hörde till den kejserliga vakten. Vi gick ombord på ett skepp från Adramyttium som skulle gå till hamnarna längs Asiens kust och la ut. Aristarchus, en makedonier från Thessalonike, var med oss. Dagen därpå låg vi till i Sidon. Julius, som behandlade Paulus väl, lät honom gå till sina vänner och ta emot deras omsorg. Så läser vi i, det var från vers 1 till 3 i kapitel 27. Och då la jag märke till, och vi kan lägga märke till, när de nämner vilka som är med. Det är inte bara Paulus som är fånge, utan det är flera med, flera fångar. Och bland de här finns det en som heter Aristarchus. Och det känner du kanske igen. Ja, vi har läst om honom två gånger tidigare i apostlärningarna. I apostlärningarna 19 så finner vi honom i, när det är det här upploppet i Efesus, ni vet, där judarna blir så gärna så att soldaterna är tvungna att rädda undan Paulus för att de inte ska slita honom i stycken. Men istället så släpar de ut två makedonier, Gaius och Aristarchus. Så han har också varit med varit med Paulus. Jag tänker mig att han nog var med bland makedonierna som kom till tro när Paulus kom till Makedonien. Ni vet, han fick ju en syn en natt att någon som stod och ropade kom över till oss i Makedonien. Fast de inte hade tänkt åka dit på en tidigare missionsresa. Jag tänker mig att Aristarchus säkert lärde känna Paulus då. Och sen har han rest med honom tydligen. Funnits med där och han har varit med om detta, blivit utsatt också då. För judarnas hat och i det här upploppet. Sen läser vi också i Apostlagärningarna 20 att han är Paulus följeslagare, står det om honom då. Så att han var med Paulus. Och när vi läser vidare, för under Paulusen han landar i Rom, då skriver han ju flera av breven. I Efesebrevet, Kolosserbrevet, Galaterbrevet. Och i Kolosserbrevet, där skriver han att han hälsar från sin medfånge Aristarchus. Så han var med, och han var väl antagligen också fånge nu då och skulle föras till Rom. Men det finns ju en till med där som vi känner igen. Fast han nämns inte vid namn, men vi kan se att han är med. För det står att vi gick ombord. Och vi, vilka är det? Vem kan skriva vi? Ja, det kan ju den göra som är med och också skriver det här. Alltså Lukas. Lukas, läkaren. Han är med och därför kan han också beskriva den här resan på ett mer ingående sätt, för han var själv där. Ja, och de fortsätter till olika hamnar, för det var ju så, det fanns ju inga passagerarflyg eller på så här, men passagerarskepp på den tiden, de åkte ju med olika lastskepp. Och de stannar ju i varje hamn då för att lossa och lasta. Så att det tog tid. Till slut så är kommer de på ett skepp som ska från Alexandria till Italien. Så de officeren ordnar så att de följa med på det skeppet. Och så skriver Paulus, alltså det här går inte fort. Och han skriver i vers 7 att under åtskilliga dagar gick seglingen långsamt. Och han tycker det går för långsamt. Och det händer ingenting. Men de hamnar lägger de till i något som heter Goda hamnarna. Och då hade det gått lång tid och sjöresan hade blivit farlig. Paulus, han observerar detta. Han tänker i tiden var de är. Det står att fastedagen har passerat. Och det är försoningsdagen som de firar på hösten. Jom Kippur som då är någon gång i september-oktober. Och då har de ju redan, det har redan varit. Det innebär att de går in mot den senare delen av hösten och då kommer höststormarna. Och det vet Paulus. Han har ju rest en hel del förut och också seglat på Medelhavet på sina missionsresor. Så han har ju lite aning om detta. Och han får också en föraning, och det är säkert Guds ande som hjälper honom att liksom känna detta också. Så han säger till dem där att jag ser att det här kommer inte gå bra. Nu kommer det snart höststormar, det vi behöver lägga till för vintern. För vi kommer, och annars kan vi gå under allihop, både fartyget och vi själva. Men det lyssnar de inte riktigt på, utan de litar ju mer till sjömännen, sjökapten och de här som har koll på det, på den biten, som är vana. Så att de vill inte stanna där de är i de här goda hamnarna, de vill till en annan hamn där de kan ligga över vintern. Så de tycker att nej, men dit ska vi nog kunna ta oss, och så tycker de att ja, men nu kommer en vind här som vi kan segla med, så nu åker vi, nu lägger vi ut, och så gör de det. Och det dröjer inte länge förrän det är en sån otrolig storm. En kraftig stormvind som de kallar nordosten. Där nordosten var en riktig hemsk stormvind. Och Paulus anar att det här kommer inte att gå. Och de kämpar och de kämpar. Och så läser vi från vers 18 i kapitel 27. Vi var hårt ansatta av stormen. Och dagen därpå började de vräka lasten över bord. Och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning i sjön. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Ja, det var nattsvart. Och jag tänker att vi kan väl tänka när det kan kännas så i livet också, att det är stormigt i livet och du kanske tycker att det är det just den här tiden och har varit det särskilt det senaste året med allt vad det har inneburit. Och då kan vi tycka att det är svart. Vi kan tycka att det är riktigt mörkt. Och ibland känner vi att nej, jag tror inte det kommer gå. Man är beredd att ge upp. Och nu är de beredda att ge upp. Men då kliver... och ingen hade nu ätit på länge, står det också. De hade inte ätit, och det är klart. Även om de åt, det var väl inte så stor idé, för det stormar ju så det kom väl upp lika fort som de hade ätit i så fall. Så att de var nog inte på topp överhuvudtaget. Mådde inte särskilt bra. Och de var rädda. Fruktade för sitt liv. Då läser vi vidare i vers 21. Då steg Paulus fram mitt ibland dem och sa. Ja, vad sa han? Ja, det var väl det jag sa. Skyll er själva. Ni kommer... Nej, det sa inte Paulus. Han sa så här. Ni män skulle ha lytt mitt råd. Att inte gå ut från Kreta. Då hade ni besparat er den här skadan och förlusten. Men nu uppmanar jag er. Fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt. Och han sa, var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren. Och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fatta mod, ni män. Jag litar på Gud att det blir som han har sagt. Vi måste bara stranda på en ö. Paulus, han talar om, ja, ni skulle ha litat på mig. Men han förebrår dem inte, fortsätter inte att förebrå dem. Utan han inger dem mod och hopp. Och vad är det som har fått Paulus att liksom bli så trosviss och så stark så att han kan göra detta? Jo, han har haft återigen nattligt besök av Gud själv, av Herrens ängel. Som har talat om för honom att han ska inte vara rädd, för det här ska gå bra. Han ska komma fram till Rom. Han ska stå inför kejsaren och ingen på skeppet ska dö. Han har ju fått nattliga hälsningar förut. Det har vi läst om flera gånger. Dels fick han ju en nattlig hälsning tidigt när han fick en hälsning om att du ska bara fortsätta tala. Var inte rädd för att tala. Fast att han fick mycket mothugg så sa jag, fortsätt Paulus, för jag är med dig. Och sen fick han ju den här hälsningen, ni vet, i kapitel 23. Där Herren själv kom till honom på natten och sa, var inte rädd Paulus. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem, så ska du också vittna i Rom. Så han har redan fått, han känner igen det. Nu kommer Herren till honom igen på natten när det är som mörkast. Då kommer Gud. Mitt i det svåraste. Var inte rädd. Du ska komma igenom. Mitt löfte gäller. Det jag har sagt, så kommer det bli. Han påminner Paulus. Och då tänker jag, men Gud vill göra det, säger det till oss också. Ge inte upp. Jag har sagt det jag har lovat i mitt ord, det gäller. Mina löften håller. Du behöver inte vara rädd. Frukta inte. Var inte rädd. Jag är med dig. Det är hälsningen från levande Gud till dig och mig idag också. Och så fortsätter de och de kommer att lida skeppsbrott. När den 14:e natten kom, då började de ana att de närmade sig land. För då kunde de se att det blev allt, de lodade och det blev liksom lägre ner till botten än vad det för varje gång. Så att de förstod att nu är vi på väg mot land. Så var de ju lite rädda för att båten skulle gå på något skär och gå sönder och att det skulle hända något så att de inte skulle klara sig, så att de, ja. Men Paulus, han tar till orda igen strax innan det börjar dagas. Det vill säga precis före gryningen. Och hur är det precis innan gryningen? Ja, då är det ju som allra mörkast. Och då uppmanar Paulus allihopa att de ska äta. Och han säger så här, jag läser från vers 33 till vers 36. I 14 dagar har ni nu väntat och varit utan mat och inte ätit. Därför uppmanar jag er att äta. Det behöver ni för att bli räddade. För ingen av er ska mista så mycket som ett hårstrå på huvudet. När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat dem också. Paulus uppmanar dem att äta. Ni måste få kraft. Ät nu mat. Och de hade ju tydligen inte slängt maten över bordet i alla fall. Utan de kunde äta sig mätta. Och det var inte bara några stycken. De var 276 personer. Så det gick ju åt en del mat kan man tänka. Men sen så när de hade gjort det då slängde de vetelasten i sjön. Och sen så småningom då så tvingas alla lämna båten och ta sig i land. De som kunde simma gjorde det och de andra fick ta sig i land med hjälp av att flytta med någon planka eller någonting sånt. Men alla klarar sig. Alla blev räddade, står det. Ingen omkom. Alla blev räddade i land, men skeppet, det blev förstört. Men det var precis det som Paulus hade sagt och det var också vad Gud hade sagt till honom. Och Paulus litade på Gud. Och han bad dem att sa till dem att de skulle äta och hämta kraft. Och jag tänker att i orostider och när vi gör det svårt i prövningar, vi behöver också äta och hämta kraft. Och vad gör vi det? Jo, det gör vi i Guds eget ord. Får ta in av hans kraft. Vi får läsa och ta in hans löften. Läsa det som vi får liksom mätta oss med Gud själv, med hans ord och i bönen att vi söker honom. Och du vet att man behöver inte ens ha ord för att be, för Gud är där. Du kan sucka och det räcker. För Gud är hos dig. Men att bara få sitta hos Herren i hans närhet och liksom vara nära honom, det räcker. Det är tillräckligt. Han kan mätta oss med sin närvaro om vi låter honom göra det. Men jag tror att då behöver vi ta oss tid att bara vara så att han kan få mätta oss med sin närvaro. Men ordet är ju naturligtvis också viktigt och bönen. Men ibland om man upplever att prövningen är väldigt svår och tycker det är tungt och mörkt, då orkar man kanske inte riktigt läsa. Men vara hos Gud, krypa upp liksom i hans famn, sätta i en stol och bara vara där och säga: Jesus, nu är jag här. Kom till mig, och så får han omfamna dig och ge dig av sin närvaro. Du behöver den kraften. Vi behöver också äta och hämta styrka. Sen tänker jag naturligtvis, detta för tankarna till nattvarden. Nattvardsfirandet där vi får ta del av Jesus själv. När han säger: det här är min kropp och det här är mitt blod. Och vi får ta del av det och vi får kraft. Så Gud vill styrka oss och hjälpa oss. Nu driver de i land på en ö. Och ön heter Malta, får vi veta i kapitel 28. Och där var människorna ovanligt vänligt inställda till de här främlingarna som kom. Det står det: lokalbefolkningen visade oss en ovanligt stor vänlighet. Det var väldigt snälla människor där på Malta, tydligen. De tände en eld och tog hand om oss, skriver Lukas, för att det var kallt och det hade börjat att regna. Sen finns det spännande berättelse där om när Paulus blir biten av en orm. Men den hoppar jag över lite, den får du läsa själv. Men det är ju en fantastiskt också. Men sen var det så, de kunde ju inte ta sig någonstans på ett tag nu då. Så de skulle ju vara kvar där ett tag. Och till att börja med så får de bo väldigt bra. Därför i trakten runt den platsen fanns det lantgårdar som tillhörde Publius. Och han var storman på ön. Och storman innebar väl att han var den som liksom hade lite koll, bestämde kanske. Han hade ett stort inflytande och han hade ju också naturligtvis pengar. Efter om han hade lantgårdar, det är ju liksom, ja, det hade ju inte, om man har det i plural, då har man ju det ganska bra. Och han inhyste dem där, i alla fall i 3 dagar, står det. I 3 dagar fick de bo som han vara hans gäster där. Och det var att ta plats för 276 personer sådär. Det är ju bra. Så där bodde de. Men det var inte bara det, utan det står också att Publius pappa, han var sjuk. Hans far låg just då sjuk. Och han hade feber och svår diarré, står det. Det står inte bara att ja, han hade feber och ont i magen. Det, eller så att man kan tänka att han hade någon lite lättare magsjuka. Det var inte så farligt. Nej, här står det att han hade feber och svår diarré. Vilket indikerar att han var riktigt, riktigt sjuk. Men vem är det som berättar detta? Jo, det är ju Lukas, läkaren. Så det är klart att han lägger märke till detta. Jag tror det är därför det står så tydligt. Om någon annan hade berättat skulle de kanske bara ha skrivit att Publius pappa, han var sjuk och hade feber. Men Paulus, han ber för honom och lägger händerna på honom och han blir frisk. Men Lukas, läkaren, han noterar att det var inte lite vilken febertopp som helst. Han hade feber och svår diarré. Han var riktigt illa sjuk. Och Paulus ber för honom och han blir frisk. Lukas kan också se skillnaden. Han kan bekräfta att den här mannen var verkligen, verkligen sjuk. Och han är verkligen, verkligen frisk efter den förbönen. Och sen står det att det kommer många till Paulus från ön och blir, får förbön. Många sjuka och de blir botade. Och det är ju Lukas som berättar det. Så det är ganska, ligger lite, jag känner att när jag läser det så är det lite mer tyngd bakom det. För att han vet ju vad det vill säga med sjukdom och kan se och bekräfta den här människan är verkligen sjuk. Och när Paulus har bett för honom, ja han är verkligen frisk. Det här är ett under. Så jag tycker det blir lite extra tyngd. Och det är lika så när man läser, kan du tänka på när du läser Lukas evangeliet, att när det står om människor och sjukdomar och sådär, att Lukas han ger liksom en liten extra notering om det. Ja, men jag tror att det är också för att han är läkare. Han ser ju med lite andra ögon. Och det gör att det blir lite starkare tycker jag när han beskriver undren. Ja, jag vet inte om du har tänkt om du håller med. Men så tänker jag. Tycker det är spännande att fundera på det sättet också när man läser. Ja, de var ju kvar där sen. Det var inte så att de bara bodde där i 3 dagar. För de behövde ju vara kvar. Det blev vinter för det första. Så de kunde inte segla men de hade ju heller ingen båt. Och ja. De blev kvar i 3 månader står det. Så att de ordnade väl något eget boende sen på något sätt. Och, ja. Och var där. Och han har lärt känna de här människorna. Och när de seglade vidare sen äntligen så har de malteserna, människorna där på Malta, de har gett dem vad de behöver för resan. Och varit jättesnälla mot dem hela tiden. Sen reser de vidare. Efter 3 månader så läser de vidare och så småningom så kommer de då till Rom. Och när de är i Rom då vill Paulus träffa judarna som bor där för att han vill tala om för dem att han är, han vill liksom tala om för dem vem han är och vad han har gjort eller rättare sagt vad han inte har gjort. Att anklagelserna mot honom är helt och hållet falska. Att han bara har gjort det som Gud har satt åt honom att göra, att han bara berättat om Jesus. Han har inte gjort något fel. Men när judarna hör honom där, när han träffar ledarna för judarna gör han ju först, så har de ingen aning om vem Paulus är och varför han är där. De har inte fått några indikationer på att han skulle komma eller på att han, vem han var eller så. Men de vill gärna lyssna till honom, så dagen efter, de bestämmer en tid och dagen efter så träffar de Paulus. Och Paulus berättar för dem och han undervisar dem, står det. Han undervisar dem om i ordet. Han vittnar om Guds rike och försöker övertyga dem om Jesus utifrån både Mose och profeterna. Att hjälpa dem att se att det står om det som är förutsagt både Mose och profeterna. Det handlar om Messias och den Messias är Jesus. Men de är inte så lätta att övertyga. Så många av dem de tror inte på det här alls. Utan de vill inte höra. Om de skiljs så är de ganska oense. Och Paulus har också sagt detta till dem. Och jag läser ifrån vers 25. Den helige ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder. När han sa, gå till detta folk och säg, ni ska höra men inte förstå. Och ni ska se men inte inse. För detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och sluter sina ögon. Så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen. Eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får hela dem. Därför ska ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna. Och de kommer att lyssna. I två hela år bodde Sankt Paulus i den bostad som han hade hyrt, och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Paulus säger att han försöker få judarna att förstå, men de vill inte. Och det är så som det är förutsagt, säger han. Det judiska folket, många av de judiska ledarna, så de vill inte lyssna. De sa, nej, det här tror vi inte på. De var för svåra, det vet ni. För det är ju precis det Paulus har mött innan i apostlagärningarna, upploppen. Det är judar som startar upplopp, de vill inte höra detta. Nej, vi vill inget höra. Det är stängt. De vill inte se. Så Paulus, han vet ju, han är kallad till att predika för hedningarna. Och tack och lov för det. För på så sätt så kom ju sen också evangeliet till oss. Annars hade vi ju inte fått höra det, tänker jag. Då hade det ju sett helt annorlunda ut. Men det kommer en dag när, alltså, det judiska folket kommer också att lära känna Jesus. Och just idag, nu så sker det också. Många judar som kommer till tro på Jesus. Det finns många Jesus-troende judar i Israel. Mer än det har gjort någonsin. Det ökar hela tiden. Så de kommer också att få lära känna och få förstå evangeliet. Men inte, det skulle de inte till en början. Och så var det ju här. Utan Paulus, han blev sänd till hedningarna. Och hedningarna, det vill säga icke-judarna, ja, de lyssnade. Och sen står det att Paulus, han är kvar här i två år och vittnar för människor. Han var ju husarrest. Han var inte fri, men han hade ganska stor frihet ändå. Och människor kom. De kom till honom, han undervisade, människor kom till tro, han fick uppmuntra. Dessutom skriver han brev under den här tiden. Han skriver i Efesebrevet och Kolosserbrevet och brevet till Filemon. Och det är ungefär under samma tid, tror man. Och sen så skriver han även Filipperbrevet. Men sen tror man att Paulus, alltså traditionen säger, man vet ju inte säkert vad som hände. För romabrev, eller apostlagärningarna slutar ju lite abrupt här. Förmodligen så reste han ju vidare efter det här sen. Efter de här två åren så reste han lite till Spanien och till Grekland. Och han skrev flera brev då. Och sen så kommer han så småningom tillbaka till Rom. Och där han slutligen lider martyrdöden under kejsar Nero. Nero höll ju på rätt länge. Och under mitten andra halvan av 60-talet efter Kristus så härjar ju Nero. Ni vet, han bränner ner hela Rom. Till slut. Och där finns det ju, det här är ju, man kan inte säga exakt säkert hur det var, men det är vad traditionen säger i alla fall. Så förmodligen så det här målet mot Paulus, om han ställdes inför kejsar eller inte, det vet vi inte riktigt, det berättas inte. Det kan ha varit så att han gjorde det och målet lades ner, eller så kom han aldrig dit, utan det lades ner innan, eller det vet vi inte. Men han kom till Rom och han fick vittna för hedningarna, han fick vara till välsignelse för många, och han släppte inte de församlingar han tidigare varit i. Han skrev, han undervisade, och han gör också på det sättet att han genom det, att han undervisar oss också, alltså i att han skrev alla de här breven som vi har i vår bibel, så får vi också dela den. Vi som ju också är då hedningar, icke-judar, har fått genom alla tider, så har vi kunnat få den undervisningen och få lära känna Jesus, och det är fantastiskt. Så Gud använder ju Paulus på ett helt makalöst sätt. Men Paulus, han är fullständigt övertygad om att det Gud har sagt, det gör han. Och det kan ju ha lite att göra med att han också fick en sån otroligt omvälvande omvändelseupplevelse. Så att han blev helt överbevisad, och han behövde nog det. För han var så hårdnackad och så totalt emot allt vad kristna hette. Så att Gud behövde ta honom riktigt så där, i skaka om honom rejält. Och han ville använda honom, för det fanns en potential i Paulus, som en iver och en nit som Gud kunde använda för sitt rike. Och det fick han göra också. Ja, vänner, nu har vi läst Romarbrevet, och vi kan ta med oss ifrån detta att när det är som mörkast så ska vi inte ge upp. För Gud är nära och Gud överger oss inte. Så känner du att det är mörkt och tungt just nu, var inte rädd. Herren är med dig och han ska föra dig igenom. Det är ett löfte som finns på många ställen i Bibeln. Och det gäller idag också. Det är väl fantastiskt. Vi får läsa de gamla orden och de talar till oss idag. Jag hoppas att detta får vara till tröst och uppmuntran och styrka för dig. Att vi har liksom fått äta lite nu så att vi får kraft att gå vidare i den tid som är. Men nu ska vi be också. Jag tackar dig Herre för att vi har fått läsa tillsammans idag och påminnas om hur du var med i den här stormiga upplevelsen som de hade. Paulus, de andra fångarna och hela besättningen där på båten. När det var så svårt för dem. Men du var där och du hjälpte dem. Och du använde Paulus mitt i det svåra. Och du lät honom komma dit som du hade tänkt. Dina löften som du hade gett till honom, de infriade du. Och jag tackar dig för att vi också får lita på dina löften. Att det du har sagt i ditt ord, det gäller. Och att du vill infria dem. Att du kommer att handla. Och att du är med oss. Och nu vill jag be här att var och en som lyssnar med på den här sändningen ska känna att du är nära dem. Kom med din närhet, omfamna dem, var och en. Och ge hopp och tröst och mod. Mätta oss Herre med dig själv, med ditt ord och med dig själv, med din närvaro. Så att vi orkar i den tid som är. Och så ber vi Herre för alla de som kämpar och kämpar med just nu inom sjukvård, vård och omsorg, hemtjänst, allt vad det är. Som ger så mycket tid och kraft för att hjälpa människor i den här konstiga tiden, pandemitiden. Vi ber för dem som vaccinerar, vi ber för dem som tar hand om de sjuka, vi ber för dem som gör tester, vi ber för dem som finns bland våra äldre. Ja Herre, välsigna dem och ge dem kraft Herre. Men de behöver verkligen all kraft och styrka som de kan få Herre. Och vi ber om din välsignelse över dem. Och att de inte ska tappa modet. Att de inte ska ge upp. Utan att de ska orka. Vi ber om det. Jag ber också Herre att du ska hjälpa oss alla. Att göra vad vi kan för att underlätta i den här situationen. Och se till att vi gör det vad vi kan för att det ska få bli så bra som möjligt. Även om det är svårt att inte få träffa varandra. Att vi ändå orkar hålla ut. Och vi ber att vi bara ska få gå en ljusare framtid mötes i när det gäller detta. Att vi ska få se att det kommer en tid när vi kan mötas igen. Och så tackar vi dig för att vi alltid får leva i hoppet om att det bästa ligger framför. Därför att du har en hel evighet beredd för oss. Och vi tackar dig för det hoppet Herre. I Jesu namn. Amen. Tack för att du var med idag på Bibel och bön och allt gott till dig. Hej då!